Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Serie A-podden Italien, Italien, Italien. Det är med mig Johan och bredvid mig Patrik.
Hallå.
Välkommen tillbaka till min slitna soffa.
Tack, tack. Hur känns det? Ni ska ju släppa Icardi.
Ja, det har inte jag. Jag har inte löst om det faktiskt.
80 mil.
Taget.
Okej. Okay.
Det är bra, bra pröjs.
Mm.
Jag förväntar mig inte att i transferfönstret så vidare inte blir så här, vad heter det? Blir inflation som när Neymar och Mbappé köptes och, eller ja, även om Mbappé köptes den här sommaren indirekt. Och sådär. Och förutom målvaktskostnader den här sommaren så kändes som att transfer summorna låg på en rimlig nivå.
Eller alltså, jag tycker det inte var rimligt med Alisson. Eller är det Kepa du sätter emot?
Ja, egentligen är det Kepa. Eller Kepa, eller vad nu. Ja. Som jag sätter mig emot. Å andra sidan så 70 mil för en målvakt. För det var väl det ni fick för Alisson.
Mm, det är ju bra.
Det är jävligt bra. Och det, alltså...
men det, han var ju världens bästa. Eller är världens bästa fortfarande.
Du vill hålla fast vid det?
Ja, det tycker jag.
Okej.
Okay. Nu har inte jag sett så mycket Liverpool-matcher.
Nej, men... om du håller fast det.
Ja.
Nej, alltså, men... Skulle man då säga att fönstret ser ut som ett, ja, som de fönstren vi har sett innan, det här sjuka. Mm. Och egentligen sommarens fönster också. Så 80, absolut. Det är en väldigt fin peng att få in.
Oh, sweet.
Mm. Men ja, vi får se helt enkelt vad som händer där.
Mm.
Men ja, jag mår ju väldigt bra själsligt i alla fall.
Ja, det är skönt. Jag mår mindre bra.
Ja. har ju, kan ju bara säga, jag har ju både varit sjuk och hållit på med tentor som gör att vi sitter här nu. Och sen så har det varit lite födelsedagsfirande. Så att podden idag kommer inte fokusera på jättemycket olika saker.
Nej. Det är lite skönt.
Ja.
Pinpointa det, lite.
Det blir lätt.
Det har ju hänt en del stora saker.
Mm, och tack och lov, så, eller tack och lov, men de stora sakerna händer ju liksom i din och min klubb framförallt.
Mm.
Kaoset i Inter är ju en ständig liksom, punkt på det här körschemat.
Yes.
Och Roma har ju börjat kaosa också.
Ja, samtidigt har det väl varit lite hela säsongen också. Eller inte kaos så, men det har ju varit osäkert
då. Ja. Nej, men det har varit mycket snack om Roma och Romas framtid och sånt där. Det kommer ju till en spets nu under vårt uppehåll helt enkelt.
Ja, precis.
Så det ska vi ta och gå igenom. Nummer ett vi ska gå in på däremot, jag läste att den nya, eller presidenten för italienska fotbollsförbundet har kommit fram till att återköpsklausuler mest troligt ska försvinna.
Varför?
För att han inte gillar det.
Jaha.
Och om jag förstod artikeln rätt, jag har ingen koll på hur de andra ligorna ser ut, men lite som jag förstod att, var att Italien är typ den enda ligan som tillåter det typ.
Okay.
Något sånt. Jag kan ha fel på den här punkten.
Mm.
Men oavsett, men
jag,
så vill
när
man
du berättade
plocka
om det här, så var ju först. Ja, men först känner vi bara, men det är väl ändå ganska bra att, men för det är ju bara ett verktyg för de största klubbarna liksom, att kunna, ja, men ge ut sina talanger till andra klubbar och sen om de lyckas få tillbaka dem för en billigare peng än vad de kanske egentligen är värda.
Mm.
Men sen läxar ju det upp med här.
Ja.
Nej, men om faktiskt lyfter fram att det är ju faktiskt bra åt båda hållen. För de mindre klubbarna får ju möjlighet att få de här stora talangerna för en liten billigare peng än vad de annars kanske hade fått.
Mm.
Och i och med att de har investerat pengar och ser ett... Nej, men vi kan göra den här vinsten på dem, så får de ett värde i att lägga tid på den här spelaren.
Mm. Och storklubben har därför en möjlighet att köpa tillbaka spelare om spelaren är tillräckligt bra.
Mm.
För alltså samma sak att liksom att alltså en utköpsklausul kommer ju liksom inte ligga på 15 millar. I sådana fall så är det en ganska medioker spelare från början som typ inte kommer kosta mer än kommer kosta max 5 miljoner för den andra klubben att köpa från första början.
Ja.
Och det gör ju fan en ganska bra vinst på honom. Alltså bara om vi börjar där. Och köpa tillbaka en spelare för 15 millar ska ju att det är en spelare för A-laget. Det är alltså så här, om vi bortser från Real Madrid som köpte tillbaks Morata från Juventus i hopp om att kunna kränga honom dyrare. Precis som Barcelona hade hoppats med Deulofeu efter hans succé i Milan till exempel. Så vi har lite liksom när de här klausulerna överlaget i Europa har använts. Men varken Madrid, eller Real Madrid, eller Barcelona lyckades ju få spelaren såld när de ville det. Alltså Morata såldes ju säsongen efter. Och Delofeu är i Watford nu.
Mm.
Och inte alls för de pengarna som Barca hade hoppats på från början. Och samma sak, han blev ju kvar där ett år. Minst. Så därför visar det på att när man tar tillbaka de här spelarna i hopp om att kunna kränga dem dyrare, så brukar det egentligen alltid
fastna.
Gå dåligt.
Ja. Jag skulle ju vilja se lite statistik på hur ofta det här faktiskt genomförs. Mm. För jag kan inte komma på så många exempel inom Serie A där det har varit en grej liksom. Att man faktiskt har nyttjat den och köpt tillbaka.
Jag tycker att det här, alltså för mig så är det ju det är bara en win-win för alla tre parter. Säljande klubb, spelaren och köpande klubb. Precis som du sa, just det här med att du får en spelare du vill ha, och du kommer få betala ett lägre pris för honom för att du istället tillåter klubben att köpa tillbaka honom för en peng sett till vad man hoppas att hans potential ska nå är lägre. Ja. Så istället för att köpa honom för 45, som han säkert hade varit värd efter säsongen, så kan man köpa honom för 35.
Mm.
Å andra sidan så får du då köpa in honom för 10 istället för 15. Alltså bara för att nu blir det en väldigt dyr spelare för en mindre klubb. Men liksom återigen den här principen.
Ja.
Så därför gör det liksom att det här med att din chansning på den här spelaren blir lägre.
Mm.
Så lyckas han inte så direkt, så är det så här, men det var ändå inte så mycket pengar. Och vi vet att ska en spelare lyckas, alltså han behöver ju ha förtroende, alltså jag vill inte ha den här jävla lånecirkusen igen. För att det är det som kommer hända om vi tar bort det här. För stora klubbar kommer inte vilja sälja sina talanger billigt. För att med financial fair play, som vi vet att italienska klubbar överlag har det jobbigt med, så det här typiska att talangerna är ju bara en plusaffär. Alltså, i och med att du får lägga hur mycket pengar som helst på ungdomsverksamheten utan att det räknas mot financial fair play. Så alla spelare du säljer från akademin går ju bara rakt in på plussidan.
Mm.
Men du vill ju inte sälja av dina riktigt stora talanger, för att de hoppas du ska kunna bli så pass bra så de tar en plats i din startelva.
Precis.
För att slippa köpa in en spelare för 50 miljoner som därför gör att du går 50 miljoner minus i financial fair play istället.
Mm.
Så därför blir liksom, alltså, jag tror vi kommer skapa en ond cirkel då de stora klubbarna kommer sitta och hålla sina talanger alldeles för länge för talangens bästa. För någonstans är det
eventuellt låna ut till någon lag som eventuellt då inte spelar honom ens.
Mm. Nej, men alltså,
om man inte lyckas direkt.
Mm. Nej, men det är liksom, man kommer tillbaka till det. Alltså, jag vet ju såklart att låna ut en spelare från mig till dig, så kommer du och jag kommit överens om hur han ska spelas från början. Annars skulle jag aldrig låna ut honom. Det är inte så bara, ta honom, gör vad du vill med honom.
Nej, men om jag lånar honom då och han totalt misslyckas i 3 matcher,
så kommer jag ju fortfarande hävda att hallå, vi sa att han skulle spela.
Ja, men då hävdar jag att jag kan inte hänga mitt Serie A-kontrakt på att jag ska spela er spelare.
Och det är helt korrekt, och då kommer vi istället bli så att då kommer jag säga att ja, men då bryter vi det här lånet.
Mm.
Och då kommer jag istället sitta där och bara, aha, nu har jag fått tillbaka en spelare som jag inte har en användning för i min trupp. Ja, men jag får låna ut honom i januari igen. Alltså, det blir, alltså för spelarens utveckling så tror jag att de här återköpsklausulerna är jättebra.
Men hur ofta används de ens?
Nej, de har inte använts jätteofta.
Nej.
Alltså vad jag kan komma på. Ja, Inter som sagt, vi köpte tillbaka Di Marco, men det var från utlandet. Det var ju från hans schweiziska klubb dit vi sålde honom.
Mm.
Och sen så sålde vi honom nu till Parma med återigen utköpsklausul.
Vi får se om ni nyttjar den.
Ja, han har ju tyvärr varit skadad.
Ja, så kommer inte nyttja.
Mest troligt så kommer den inte nyttjas.
Nej.
Men jag tycker liksom att det är dumt, alltså ha kvar den. Jag tycker ändå att det är en vettig grej. Om du inte vill ha kvar den, liksom, det där typiska, det är, jag sitter på en tillgång. Hur vill jag hantera tillgången? Vill jag bara kasta ut den och sen bara hoppas på det bästa? Eller liksom...
Nej.
Ja, men liksom, nej, men jag vill ju ha en säkerhet. Men fan, blir det här någonting jättebra? då vill jag ju faktiskt ha en del av det. Och jag får pröjsa ganska bra jämfört med vad jag sålde honom för. Mm. Och vi vet ju också hur många spelare som har haft ett bra år blivit köpta för dyra pengar för att sen bli sålda för en ännu billigare peng.
Oh, ja.
Inter och Bebian är ju typ exemplet. Vi har sålt honom 3 gånger, vi har köpt tillbaka honom, vi har säkert sålt honom 4 gånger. För vi har typ köpt honom 3 gånger och vi har alltid köpt honom dyrare än vad vi sålde honom för alla 3 gångerna.
Ja.
Så det är liksom, ja, Parma är ju liksom bara, oh, tack för pengar igen. Nej, men så ofta så liksom jag ser bara en vinst av att han har kvar den. Så jag skulle verkligen vilja se liksom vad man menar på i baksidan med det här som gör att det skadar fotbollen.
Mm.
För jag tycker snarare att det hjälper fotbollen, hjälper de talangerna som finns.
Och, om det nu används.
Och blir även ett väldigt bra, ett ekonomiskt medel för mindre klubbar.
Mm.
Lite som delägarskapet också faktiskt var.
Ja, det var ju en märklig grej.
Det var en märklig grej, men återigen att det kunde också ge talangfulla spelare möjligheten.
Mm.
För helt plötsligt kunde...
Jag är glad att det inte finns. Alltså.
Nej, det var krångligt. Jag håller med. Och det här med hemliga kuvert, man skrev sitt bud på spelarna, ja, som hade högst vann. Ja, nej, det är ju...
Återköpsklausuler känns lite enklare.
Mm. Så jag hoppas att någon tar och tar bort det, helt enkelt. Eller alltså tar bort förslaget.
Ja.
Att ta bort det.
Ja. Jag vet inte om jag bryr mig så mycket.
Ja.
Skulle behöva se lite... Nej, men, se lite så när har det nyttjat. Så hur ofta används det faktiskt?
Mm.
Absolut. Och hur ofta påverkar det talanger? Alltså, används det här ofta inom talangerna? Det vet jag inte om det riktigt gör.
Mm. Nej, men å andra sidan kan man säga att om man tar bort det här, är inte det liksom, får man då, har man då rätten att låna en spelare och möjligtvis köpa loss honom? Ja, är du med lite på...
Ja.
Så att om du lånar en spelare och du är inte tvungen att köpa honom efter 1 år, utan du kan köpa honom inom 2 år för en viss summa.
Mm.
Om du vill.
Annars går han tillbaka till... första klubb.
Ja, annars kommer inte tillbaka, ja,
den är
till
också luddig i så fall.
Mm. För det är egentligen lite samma sak.
Ja, fast det är motsatt. Alltså, ja. Det är ju storklubbarnas sätt att plocka spelare från någon lite sämre klubb.
Mm. Ja, men precis.
Att nu ska vi testa vattnet här. Klarar han vår nivå?
Mm. Korrekt, korrekt.
Mm.
Yes, men då släpper vi den ett tag. Eller ett tag, ja, tills vi har någonting nytt om det.
Kanske för alltid.
Skulle vara kul också om det finns någon som faktiskt känner att fan vad bra det är att de tar bort det här. Så vi skulle jättegärna vilja höra argumenten för det.
Mm.
I och med att jag tycker att det är helt fel. Men med de orden så går vi vidare till Juventus.
All right.
De tog ju nämligen och gick vidare i Champions League. Eller det inte var några konstigheter. Jag är extremt imponerad över hur de gjorde det.
Hur menar du?
Ja, men hur de totalt neutraliserade Atletico Madrid i sista matchen, eller ja, match nummer 2.
Men Villa Atletico så mycket.
Nej, men
alltså,
nej.
Det kändes ju som att de mest ville ha sitt resultat.
Det gjorde det.
Men att det stod en Ronaldo på andra sidan.
Men samtidigt så tycker jag liksom att man spelade väldigt bra.
Det gjorde man.
Man vann boll högt upp i banan. Atletico fick aldrig liksom riktigt flytta fram sitt defensiva lag någon gång. Griezmann, som var jättebra i första mötet, var helt osynlig den här matchen till exempel. Mm. Så man gör det, alltså man var så hungrig och man var så aggressiv, så man vann bollen på precis rätt ställen. Man satt egentligen alltid en Atletico-spelare i valet att ge mig bollen direkt eller försöka dribbla förbi mig och de andra två som hjälper mig. För du kan inte passa ut bollen, då tar vi den.
Ja.
Alltså,
nej, de gjorde ju med besked, helt klart.
Och det är liksom det, när man ser Juventus spela så bra, som det är så här, varför gör ni inte så här hela tiden? Varför blir ni passiva för i matcher helt i onödan? Det är så här ni ska spela. Det är ju klockrent. Eller ja, för mig så hoppas jag att de fortsätter, att de inte spelar så här hela tiden i ligan. Men liksom,
men det är ju för att de inte behöver det så här.
Nej, men alltså, man åt verkligen upp Atletico.
Mm. Ja, det var inte, jag kände ju aldrig någon tveksamhet direkt i att de skulle klara av det. Alltså, när de gjorde 1-0, då kände jag så här, men det här kommer bara rinna på.
Ja.
De kommer fixa det.
Jag är däremot väldigt förvånad och besviken, måste jag ändå säga, på Diego Simeone.
Mm-hmm.
Att han inte gjorde någonting för att stoppa det här. Att det inte blev någon förändring ens i halvtid, så att säga. I att han fortsatte att hålla laget väldigt lågt, passivt. Alltså det är inte det som jag förknippar honom med. Alltså jag tittar ju inte på jättemycket Serie A. Eller nej, förlåt.
La Liga.
Serie A tittar jag ibland för mycket på. Så därför blir man lite så här, liksom, lite konfunderad. Så här, fan, vill jag verkligen ha någon till Inter?
Nej, samtidigt kommer man ihåg då att i halvtid så hade de, var de fortfarande vidare.
Mm, men man hade släppt in ett mål. Alltså det, och sen, oavsett vilket, då måste du ändra taktiken på stående fot istället.
Mm.
Du behövde,
ja, du måste ju ha en plan.
Ja, det här behövde måste vi liksom trycka upp laget. Så jag blev, som sagt, jag uppenbarligen har väl haft lite för höga förväntningar på honom. Jag har trott lite för mycket om Diego Simeone. Det är åtminstone känslan så här direkt. Eller ja, efteråt.
Taskigt på en match.
Jo, jag vet. Men just det här är att när din plan inte funkar, att du inte lyckas ställa om. Jag tycker det är surt någonstans. Jag hade förväntat mig mer. Jag hade förväntat mig en riktig kamp, men det blev egentligen bara Juventus all the way.
Ja.
Så man går alltså från den grymma insatsen till att spela mot Genoa i helgen.
Mm.
Och torskar med 2-0.
Första torsken
för året. Mot Genoa.
Mm.
Och när man dessutom tänker att vi torskar den här matchen, så vi skiter i att skjuta.
Ja. Nej, men det var ju en mental utladdning.
Mm. Ja, men alltså, noll skott på mål. Mm. Jag tror att om det var noll skott överlag.
Förutom Dybalas mål som var offside då.
Men ja, hårfint. Men i och med att det är offside så räknas det inte som ett skott.
Nej, det är sant. Nej, det är ju anmärkningsvärt att man kan klappa ihop så också. Men samtidigt så leder ligan 15 poäng.
Absolut.
Kommer med Champions League i ryggen.
Mm.
Gör inte så mycket.
Nej, men samtidigt så är det just det där. Alltså, jag blev ju trött på när i studion snackade om att om Juventus skulle ha samma dilemma som PSG, att de är för bra för sin liga.
Mm-hmm.
Och jag känner bara så här att, alltså, tittar du på när Juventus möter storlagen, är Juventus överlägsna med andra storlagen?
Nej.
Men
de vinner hela tiden.
Det är en annan sak.
Mm.
Jag tycker inte att Juventus är så dominerande mot toppen. Sett över en hel säsong, absolut. I och med att de vinner ju ligan och leder, som du säger, leder nu ligan med 15 pinnar. Det är klart man är dominant.
Mm.
Men att försöka få det till en diskussion att de inte
två pinnar före trean, kan du fatta? Ja.
Sjukt. Alltså, men att få
men
det till,
de är inte för enkelt. Inte för enkelt.
Nej, men att få det till att, liksom att, ja, men de har ett problem i Champions League för de är för bra i sin inhemska liga.
De får inte för dålig matchning i
Nej.
Serie.
Nej, men det är ju alltså, liksom det. Alltså, fan, get the fuck out of here. Snackar de om? Alltså.
Nej, det går ju inte att jämföra Serie A och
Nej, jag tar inte det. Alltså, jag blev provocerad när Niva och Åslund som dessutom följer italiensk fotboll, väljer att försöka lyfta det här som de, ja, det kanske är så. Vad snackar de om?
De är ju en storlek större där.
Oh, ja, men de dansar ju inte hem matcher mot Inter, mot Milan, mot Napoli och även mot Roma. Alltså, då får de ändå kämpa. Sen så har de ju kvalitet i spelare som gör att även om de inte spelar jättebra så kan de fortfarande vinna en match.
Mm.
Men det är ju inte som att de kan gå på halvfart. För då kommer de åka dit. Och det har de gjort.
Ja, de har inte gått rena i säsongerna tidigare.
Precis, så att därför blir jag så här, men nej, jag håller absolut inte med. Nej. Det man snarare gnäller på när de spelar dåligt mot topplagen är att de blir för passiva. Återigen, ja. Mm. Alltså, hade vi sett ett Juventus som bara totalt dominerade matcherna mot storlagen och vann matcherna, ja, då hade vi kunnat tagit den.
Ja, men körde en 3-0 mot alla lag.
Liksom. Eller åtminstone spela ett spel som gör att man förtjänar 3-0.
Ja.
Alltså, nu är det snarare att man liksom blir lite besviken att fan, de har kört den klassiska Juventus.
Matchen.
Ja. Precis.
Nu gjorde matchen tråkigare än vad de borde ha. Men de vinner.
Stämmer.
Så ett visst case, ja, men ändå inte.
Mm. Genoa firade såklart det här som att det var en
redan
Champions League-seger.
Mm. Det var härligt att se. Ja. Kul alltså, att se.
Jag tycker just det, att det blir så kul liksom, att man som supporter för ett storlag blir så provocerad över hur de mindre lagen firar när de gör mål. Ja, det måste ju betyda någonting. Ja, det gör det, men inte på det sätt som du tror. Alltså, de möter en av liksom, de möter Italiens bästa klubb.
Ja,
det är väl klart att
kvartsfinalister i Champions League.
Ja, det är klart att vinna den matchen är alltså att möta Juventus är stort.
Mm.
Att dessutom då göra mål på Juventus och göra 1-0 på Juventus blir större. Men jag helt övrigt.
Samtidigt är det ju komiskt att se.
Jo, men
alltså att man sätter sig själv på den ribban, att så här, vi gör 1-0 mot Juventus med 20 minuter kvar, vi firar som att vi redan har vunnit VM.
Jo, men, alltså, jag
det finns
inte
en charm, men ja. Det finns fortfarande så här, men vi borde se det som större än så.
Nej, men jag ser snarare bara charmen. Jag tycker att klubben gör rätt. Du har eldat på en match där du vet att du är en underdog.
Mm. Ja, jag tänker klart inte säga att de gör fel, nej, men det är kul att se på sig själva som
men
det.
Jo, men de vet ju att Juventus är så mycket bättre egentligen på varenda position på pappret. Så därför blir det här, du går ju in med inställningen att ja, men vi måste verkligen kämpa och vi måste sparka underifrån för att kunna vinna det här.
Mm.
Och om du då lyckas, ja, det är klart du firar det ordentligt.
Jo, alltså jag förstår ju när slutsignalen går, att nu firar vi som att vi har vunnit guld.
Men när du gör målet,
och var den första som vinner då också.
Mm. Nej, men när du gör målet så vill du elda på så att vi kan gå en, har vi gått 110%, nu var ju inte Juventus bra den här matchen.
Nej.
Men har du gått 110% för att nå 1-0, då vill du elda på som gör att du går 120 resten av matchen.
Mm. Absolut.
För att Juventus kommer mest troligt att försöka höja sig lite efter det insläppta målet. Så att, och du vill behålla momentum och hela det när du möter en så pass mycket bättre klubb.
Mm.
Så att jag liksom att man som supporter till en stor klubb känner sig lite så här, åh, fan vad liksom, och töntig och löjligare med som firar så mycket. Nej.
Nej, töntig och löjligare med, absolut.
Nej, men det handlar liksom inte om att det här var deras största match i år. Alltså, det är inte riktigt där, det är inte det handlar om heller. De har alltså derbyn mot Sampdoria är ju större.
Mm.
För klubben. Det handlar bara om att du behöver få den elden någonstans. Du måste elda på varandra så mycket för att hålla prestationen kvar på en hög nivå.
Mm.
Jag är helt övertygad. Så det blir liksom lite så här just när man säger, ja, de firar som gjorde liksom vann Champions League. Jo, men samtidigt de tog tre pinnar mot Juventus. Jag lovar alla dagar i veckan att de hade bytt det mot att vinna båda derbyna mot Sampdoria.
True.
Lätt.
No, nah.
Lätt. Så det hände taget
allt alltså.
Vad sa du?
Derbyn är allt.
Ja.
Ja, du menar att de hellre hade tagit att vinna båda.
Derbyn istället för att vinna mot Juventus.
Jag tror det är tvärtom. Jag bara,
jaha. Nej, så ja, men då bra att du i såna fall så är det kanske fler. Nej, jag menar alltså att de byter 3 poäng mot Juventus mot att vinna 2 derbyn. Ja, jag vet att det blir 6 poäng också, om vi bortser från poängskillnaden så.
Mm.
Men jag säger det. Ja, vinna en derbymatch istället för att vinna mot Juventus.
Absolut.
En match de hade förlorat annars. Liksom. Ja, man hade bytt det.
Mm.
För derbyt är viktigare och det är ändå bara 3 poäng. Du vill hellre ta 3 poäng mot stadsrivalen i det här fallet. Än Juventus. Även om ta 3 poäng mot Juventus är en stor skalp, det säger ingenting om. Men om vi liksom ska leka i extremiteter, så blir ju derbyt, hallå, det är klart.
Ja.
Är
det eller jag förstår inte ens hur vi hamnar in.
Nej,
det.
Men jag hamnar här just för att liksom att,
för att
folk
firade.
Jag menar att folk just blir utseende som att det var som en Champions League-seger liksom.
Mm-hmm.
Ja, men jag ser snarare att det handlar om mot att behöva elda upp och motivera varandra. Det är vad jag tror i alla fall. En störande del i den här matchen är ju såklart när Pandev gör 2-0. Och man hör
Sturaro gjorde 1-0.
Nej, men det är ju bara, det är bara kul.
Ja.
Men att när Pandev gör 2-0, att kommentatorn väljer att säga the former Napoli player.
Men det är sant.
Det är klart att det är sant, men jag blir lite så här, är det verkligen där han har sin, alltså vad säger, är det där han verkligen har byggt upp den här anti-Juventus personen? Ja. Är det verkligen i Napoli han har uträttat allra mest? Och i en klubb då, en rivaliserande klubb till Juventus? Nej. Han har vunnit trippen med Inter. Mm. Han är extremt ogillad av Juventus för att han gjorde vad han gjorde i Inter.
Men är det bara som du spekulerar nu?
Men det, rivaliteten mellan Inter och Juventus är stor. Det är inte så att bara, han lirar i Napoli. Ja,
betydligt större Juventus och Napoli.
Ja, men alltså, rivaliteten... Det finns ingen riktig rivalitet mellan Juventus och Napoli.
Ja, det har det väl blivit på senare år.
Oh, men den har den, ja men alltså jag menar ju visst det är två topplag, men alltså Juventus, alltså man ser Napoli alltid så här, det är Napoli. Alltså det har ju börjat bygga en rivalitet på senare år, men det är liksom det är samtidigt att hur mycket är den? Hur stor är den?
Vadå, påstår du att Napoli är Norrköping eller?
Ja, lite. Nej. Ja, men jag bara, men alltså, Juventus har betydligt, alltså Juventus ser Milan som en större rival,
såklart,
än vad man ser Napoli. Och då snackar vi om liksom, det handlar lite historiskt och hela den biten. Så därför blir det också att man, varför valde att nej, säga klart, ex-Napoli play? Nej, jag gillar
han borde ju nämnt båda om något.
Ja, i sådana fall.
Ja. Hade väl varit det korrekta kanske.
Samtidigt förstår jag varför han nämner Napoli i och med att Napoli ligger tvåa.
Mm.
Att ge dem en chans inom situationstecken att kunna hota om Scudetton.
Ja, det tappade de förra året.
Japp, det gjorde de. Vi släpper Juventus där.
Okej. Okay.
Efter den. Och så går vi istället till Roma.
Mm, nu får man ont i magen.
Vart ska vi börja?
Nej, man får väl börja i kronologisk ordning, tänker jag. Mm. Di Francesco out.
Ja.
Efter Porto.
Vi har inte snackat någonting om Porto-matchen. Såklart.
Nej.
Men det kanske inte finns så mycket att säga heller.
Nej, men alla har ju konsumerat det som jag tror man behöver konsumera. Roma har åkt ut felaktigt igen. Ja. Jag är tröttsam.
Ja, Schick borde väl haft straff?
Eventuellt. Alltså, det är ju som alltid där med VAR. Att han domaren borde ha kollat. Borde
kolla.
Ja, han borde ha tagit ett beslut via skärm.
Ja, men där
då hade jag varit nöjd. Han har inte dömt straff där, fine. Roma förtjänar inte att gå vidare, men det är en nagel i ögat att han inte gick och kollade på den.
Mm. Nej, precis. Finns. Ni spelade ju horribel fotboll.
Ja, förutom just den tidpunkten, alltså förlängningen. Det var väl där vi var vettiga.
Dzeko borde ju ha avgjort den här matchen.
Två
mycket tidigare. Jajamän.
Men över 90, eller ja, de första 90 minuterna, Porto förtjänar välförtjänt att gå vidare. Och det speglar bara hur jävla dåligt Roma mår.
Mm.
Hela den, alltså båda mötena egentligen. Att man inte gjorde bättre på Olympico. Att man inte lyckades alls i Porto.
Mm. Yes, så Di Francesco ut.
Mm, han fick bli offret på grund av det här. Och när jag hörde det, jag blev ju lite tråkigt för Di Francesco. Alltså, han har ju lyckats väldigt bra förra året i Roma. Och jag tror att mycket i år har ju hängt på att vi inte har haft ett ordentligt spelarmaterial. Så jag tror inte att han nödvändigtvis är en för dålig tränare för att träna Roma. Men jag kände att han behövde out för att någonting var tvunget att hända i Roma. Det var därför jag kände att det var lite ledsamt i januari redan om man inte värvade in en till mittback. För det var uppenbart, vi behöver en till mittback. Någonting måste hända för det här kommer inte funka säsongen ut. Det hände inte. Fortsätter gå åt helvete. Någonting måste hända. Och reaktionen blir oftast då bytränare.
Mm. Alltså, jag har ju ifrågasatt hans taktiska kunskap.
Mm.
Vilket gör att någonstans att ska man till nästa nivå som klubb så kan man inte ha en tränare som står så handfallen inför klara taktiska brister inom laget. Att du inte kan få ut det när det händer på planen, en sak, men att du till och med då kommer inte halvlek, och jag tänker ju framförallt på Atalanta-matchen för den är ju så tydlig.
Ja,
du kommer alltså till halvtidspaus och har 3-1. Men du borde snarare ligga under.
Mm.
Men du har 2-målsledning mot ett lag som har spelat ut dig. Då så. Hur stoppar vi läckorna som gör att vi kan behålla vår ledning den här matchen? Hur jämnar vi ut oddsen på planen? Och effekten när de klev ut var nada. Vi gör inte ett skit. Vi tycker alltså att vi ska fortsätta spela på det här viset. Och så blev alltså det.
Och så blev det pannkaka. Där men hade man liksom vunnit hade man inte tänkt så mycket på det.
Men, ja, men samtidigt hade det legat kvar. För vi visste ju oavsett att Atalanta skulle gjort fler mål.
Ja, absolut.
Hade Roma vunnit med 3-2 hade man ju snarare suttit där. Hur fan kan Atalanta bränna så mycket lägen? Det hade liksom varit taken efter matchen. Inte så här, bra duktiga Roma var som tog 3 poäng.
Allting handlade i slutändan om glasögonen så.
Ja, jo men precis.
Att han haft kvar dem, det hade gått bra. Hur som helst, det behövde hända. Någonting var tvunget att hända. Och efter det Monchaut också, då blev man ju lite så här, det här, han har inte gjort det, alltså han har inte lyckats speciellt bra med värvningarna. Ja, och just att så här, men varför gör han ingenting, fick man ju panik på också. Men här är jag lite mer så här kluven. Nu står vi ju med massa Monchi-värvningar och ingen plan. Så vi är värre än bara tillbaka på ruta noll. För nu har vi uppenbarligen ett lag som inte funkar. Vi har en sportchef som värvade in och som har dragit tillbaka till Sevilla. Och ingen tränare. Jag vet inte vem som ska träna nästa år. Så nu är det jobbigt alltså.
Det tar ju upp just alltså den problematiken nu som gör att du sparkar sportchefen mitt under säsong. Eller man säger att det var alltså mutual, vad heter det? Ömsesidigt.
Precis. Det var nog han som lyfte det, tror jag.
Jag tror också det. Han vill ju ha kvar Di Francesco. Som man har förstått det. Att han tyckte ju att det var felaktigt att sparka tränaren.
Precis.
Och jag känner väl snarare att sättet man åker ur Champions League på.
Inte okej.
Det är inte okej. Sättet hur spelet har sett ut under hela säsongen. Det är inte okej.
Nej.
Man har kunnat hanka sig vidare i Champions League. Hade lite varit förlåtet.
Så är det ju.
Men nu gjorde han ju inte det.
Nej.
Så då förtjänar han någonstans att gå. Jag tycker att det var rätt att göra sig av med Di Francesco. Tidsmässigt, det kan vi diskutera. Men ja, det var nog kanske lika bra. För som sagt, att spelet har aldrig... Vi har inte
jag
sett
tror
någonting
egentligen
som...
att det hade behövt hända tidigare. Ja. Alltså i det att vi hade behövt förändra tidigare. För nu står man ju som sagt, man står vi. Visst, vi får in en ny tränare, men hur mycket kan han hinna göra?
Och det ska bli extremt spännande att se vem som blir er nästa tränare. Alltså, i och med att Ranieri är ju interimtränare.
Precis.
Det är ju bara säsongen ut.
Och han gör det ju bara för hjärtat av klubben. Eller för klubben. Skönt att ha en romare ändå i klubben.
Ja, men det kan jag förstå. Men vi kommer till honom senare, men jag tänkte mig bara så här att det ska bli intressant att se vad plockar in. Kommer det bli ett etablerat namn? Eller kommer det bli någon halvkänd tränare igen? För att vara lite elak mot
det. Det lär ju bli en halvkänd tränare, det är det man känner. Alltså, för de namnen som kastas upp, så här, ja, Conte och Sarri om han får sparken. Och så här, det känns ju bara, men det här kommer ju inte hända.
Sarri hade ju såklart varit intressant.
Ja, absolut. Men jag tror inte att det händer. Även om man får sparken från Chelsea.
Nej, jag tror att han inte går med på att leva med den typen av struktur som Roma har.
Nej.
Det här med att sälja dyrt.
Först och främst måste vi sätta en sportchef på plats. Och där får vi se vad det blir. Där kan man ju ingenting om sportcheferna. Så det är ju
jag
så
håller med.
Ja, ryktas lite om Turinos sportchef. Men vad säger det?
Märkligt.
Ja, samtidigt, jag vet ingenting om honom.
Ja.
Alltså, det ger mig liksom ingenting.
Nej, men ja, visst, Torino har ju värvat in intressanta spelare under åren. Alltså, man ser det. Alltså, man har ju egentligen alltid valt att satsa på att värva.
Nu vet jag inte hur seriösa med rykten.
Nej, men alltså om man bara skulle jämföra liksom, en sportchef som har värvat in ungt. Talangfullt, men jag syns så här, Belotti är ju en av dem till exempel. Men har ju inte alls fått någon utveckling på dem.
Nej.
Vilket också är någonting.
Men det kan ju vara upp till tränaren lite.
Det kan det också vara, och att Roma har större förutsättningar att få spel att blomma ut, absolut.
Nej, det gäller ju att det kommer in en sportchef som klarar av Roma-klimatet i alla fall. lite bättre. Intressant beef som har uppkommit mellan Palotta och Monch här efter också. När Monch uttalade sig lite om att säga, nej, men jag och ledningen hade olika syn på hur klubben borde styras. Men han vill ju inte kasta skiten då på Roma och på ledningen. Och han säger bara bra ord. Och Palotta svar blir då, men jag förstår inte vad han menar. Han fick fria händer till allt. Men när det började skita sig så frågade jag vad hans plan B var. Och då var hans svar typ, min plan B är att gå med plan A. Alltså bara fortsätta som det var. Och det funkar ju liksom inte. Så där förstår jag ju lite problematiken. Att det går inte att bara harva. Roma kräver mer än så.
Och Roma ska kräva mer än så.
Ja.
Till och med trots att Palotta har den businessfilosofin som han har.
Och aldrig så, är i Rom eller något.
Nej, men så kan man ju inte säga att det är okej.
Nej. För där har vi ju lite problemet också, att ledningen inte ens är och känner av temperaturen i Rom. Det är hårt.
Nej, jag håller med. Ranerin, vad har du att säga om Roman?
Nej, men jag tycker ändå att det känns... Nu har ju inte han lyckats speciellt bra sen Leicester-guldet. Det har ju, ja, vart han nu? Han var i Nantes och i...
Fulham senast.
Ja, men innan det tror jag det var Nantes som misslyckades också. Så han har ju inte så bra track record på senare tiden, men det känns bra... Eller ja, nu har det inte gått så bra här.
Att förlora med 2-1 mot Spal.
Är åt helvete.
Alltså det är ju...
Samtidigt det har gått kort tid, men det är katastrof. Det är det. Men på förhand, alltså att få in en romare som gör det för kärleken till klubben, kan staden, alltså vet vad det innebär. Och han har ju ändå, hans specialitet är ju ändå det defensiva, det där vi har svajat som mest. Och jag tror att Roma bara behöver få kontroll på det, så man bygger trygghet i laget. För det är där jag tycker att det största problemet ligger. Att trots att vi har haft en 2-1-ledning i slutet så har det sett så jäkla oroligt ut. För man har inte varit trygga i hur man ska stänga det här. Så på det, alltså den planen har ju känts bra. Och det är emotionellt bra, som sagt, att få in en romare. Men
ni behöver ju resultat fort.
Oh ja.
Alltså, direkt.
Ja, vi har inte råd med...
Nej, visst att hänget finns ju fortfarande.
Ja, ja, ingenting är över.
Och ni har ju ett möte mot Inter kvar. Jag nämligen fick höra att Inter har ju inte ett jätteroligt spelschema kvar de sista 10 matcherna. Jag för mig att det är Juventus, jag för mig att det är Roma och Lazio. Om man har bränt av Milan nu då, såklart.
Okej, ja, Roma ju också. De är Napoli och Juventus.
Mm. Jag tror faktiskt att vi har Napoli också. Alltså det är bara, jag kan ha fel. Men ja. Det enda är så här, jag har inte kollat resterande spelschema, men Inter har ett tuffa 10 matcher kvar. Väldigt, alltså det är ju snart dags att börja gå in på samma sak som vi gjorde förra året, att man börjar titta på hur ser de här sista matcherna ut, hur kommer det bli. Vi löser det helt enkelt. Men
det är ju lite knepigt, alltså Roma-Empoli sa ju egentligen ingenting när Roma vann med 2-1. För då var ju ändå Ranieri vill ju spela helst ett 4-4-2, som jag har förstått det. Men i den matchen mot Empoli, de var ju illa tvungna att spela 4-2-3-1 eller vad tusan det blir. Lite, dra ner yttrarna lite såklart. Men det var ju så jäkla mycket skador. Och när du får ställa upp en backlinje med Santon, Marcan och Jesus. Och Florenzo, men han ska ju spela. Då blir det ändå så här, bara okej, okay, vad bra att vi vann. Även om det var fan lika oroligt där som det alltid har varit. Matchen nu missade ju tyvärr. Djurgården-Häcken kom i vägen.
Du såg en förlust istället för att titta på en förlust. Alltså du såg en förlust live istället för att se en på tv.
Precis, och jag var inte sugen på att kolla på den efterhand. 2-1 mot Spal.
Jag hade inte heller kollat om en sån match.
Även om man kanske borde ha gjort det, för där spelar han faktiskt 4-4-2. Med Chico och Dzeko på topp. Som kanske kan börja frukt, men jag vet inte tusen om vi har spelarmaterial för att spela en 4-4-2. Alltså...
Nej, det blir ju använda typ El Shaarawy som forward och lite såna här saker.
Ja, men vilka yttermittfältare och vi har ju alldeles så mycket centrala mittfältare för att det ska funka bra. Nej, så man får väl vänta och se. Han har ju haft mycket skador, mycket avstängningar och sånt där och dribblar runt. Så man får väl ge han några mer matcher. Han har varit i klubben nu 1,5 vecka. Men det var ju inte vad vi behövde, en 2-1.
Nej,
3 poäng torsk
mot Spal.
Ja, precis.
Det är det som är... Alltså...
Sen är det ju alltid, vet man ju, alltid jävligt att möta lag som slåss för sin överlevnad i slutet på säsongen.
Jo, men samtidigt så slåss men... ju ner om någonting så mycket mer.
Absolut, absolut. Ja, det är inte okej att torska. Mm. Det är...
Fan, att Spal ligger på 15:e plats, det är ju bara obehagligt.
Ja, men bara 2 poäng före nedflyttning.
Jo, men det stör mig.
Mm.
Att de ligger så högt upp. Jag har inte ens börjat så här, kontrollkolla mot hur vi tippade ligan. Så här, överlag.
Ja, men det är för jämnt för er nu ändå.
Mm.
Napoli hade vi inte som andra i alla fall. Det är något som är säkert.
Nej, det hade vi inte. Det är ju helt korrekt. Sen så hade vi väl Fiorentina högre upp också. Men det är ett sidospår. Du, en sista grej inom Roma.
Jag hoppas vi värvar in Ancelotti. Eller?
Ja. En sista grej om Roma innan vi går till derbyt.
Mm-hmm.
Är ju faktumet att det ryktas om Saniolo, såklart. Efter hans säsong i Roma. Som kanske var en av de få glädjande insatserna. Alltså så här.
Översäsongen.
Ja, precis. Ja. Översäsongen. Ryktas att han ska hamna i Juventus.
Ja, det vore ju för jävligt.
Om Roma missar Champions League.
Mm.
Och nu är det frågan då, menar man på att klubben kommer sälja honom om missar Champions League?
För att få in pengar.
Eller menar man på att spelaren vill lämna om Roma missar Champions League, och då är ju självklart Juventus ett väldigt trevligt alternativ.
Ja, det är inte en... Det är väl det laget alla i Italien vill till. Som inte är då jätteförankrade i sina klubbar. Det kan man inte säga att Saniolo är i Roma direkt.
Nej, jag håller med. Om vi börjar då med liksom, tänkte vi skulle köra båda alternativen här.
Mm.
Bara börja fundera, spekulera lite kring honom.
Ja.
Om vi börjar med då faktumet att Roma skulle vilja sälja honom för att man missar Champions League.
Ja, det vore ju otroligt tråkigt.
Räknas att han kommer kosta 60 miljoner i dagsläget. Ja, precis. Vad känner du om man skulle sälja honom under premissen att klubben vill få in pengar?
Det är ju lurigt, alltså, speciellt i den situationen som vi är. Hade det varit fortfarande med Monchi som sportchef, då hade jag blivit förbannad.
Ja.
Jag kan väl på något sätt förstå att Roma kastar inte pengar runt sig, som vi vet.
Mm.
Men då är ju de 60 miljonerna för att den nya sportchefen ska få något typ av utrymme att värva ihop sitt lag. Alltså värva ihop där han ser brister. För det är inte så jävla många andra vi kan kränga av och få bra pengar för. Även om vi behöver kränga av en hel del. Så jag förstår ju den synpunkten. Samtidigt tycker jag det vore otroligt tråkigt när vi väl får fram någon som faktiskt kan växa fram och göra någonting bra för klubben. Så vill man inte släppa honom till Juventus. Eller jag vill inte släppa honom överhuvudtaget. Han skulle behöva vara en startpunkt. Nu bygger vi ett nytt Roma. Mm. Alltså grundstenen är det, känner jag.
Ja, alltså, jag känner också att Saniolo är den spelaren som behöver finnas. Alltså, om vi nu då leker med tanken att Roma missar Champions League.
Mm.
Så är det första gången de missar Champions League på väldigt många säsonger.
Absolut.
Och bara den tragin. Eller tragedin heter det till och med. Vad hände där? Ska man dessutom sälja typ den enda ljusglimten där man ser att där har vi åtminstone någonting att bygga vidare på.
Toppen framtiden.
Ja, och så har vi ju Ynder. Vi bara väntar på att han ska bli hel. Men vi såg ju vad han gjorde säsongen in. Alltså du vet,
precis.
Då finns det så här lite att man ändå kan liksom, ja men nu jävlar mentaliteten någonstans.
Mm.
Men
de kan ta ett steg till.
Ja, men kränger man Saniolo? Snacka om att göra tragedin ännu större. Mörkret ännu mörkare.
Mm. Ja, alltså känslomässigt så är det ju horribelt.
Alltså, vad spelar det för roll att få in 60 miljoner?
Nej, det är ju i så fall ifall... alltså, för att finansiera för en ny sportchef. Mm.
Jo, men alltså...
Men alltså, ur supporterögon så är det ju katastrof.
Mm.
Det är det ju. Men jag kan ju... eventuellt förstå det ur den... sportsliga synvinkeln.
Mm. Ja, alltså, jag kan också
se det.
Det kanske
är en offer som behövs göras. Liksom.
Jag kan också se det ur en sportslig synvinkel, just där det första vi snackade om återköpsklausuler.
Mm.
Så känner jag lite här att alltså, visst, Saniolo har varit bra i år. Men ser vi att han har en höjd att kunna bli hur bra som helst? Eller ser vi liksom att det här är nog höjden?
Mm.
Och är det här höjden? då är 60 miljoner bra.
Jag tror inte att det är höjden.
Nej, men alltså, ja, men...
Liksom och så bara borde man... vi ta hem Radja nu.
Ja. Bara om man liksom leker just med den tanken att... För att, säg istället, alltså det är lite som det som snackas om Milinkovic-Savic, som inte haft en jätte... Alltså, han har inte varit lika tongivande i år. Det gör automatiskt att priset på honom har droppats ganska rejält.
Mm.
Och man faktiskt börjar fundera på lite det här, men hur bra kommer han verkligen kunna bli? Lite den har ju Saniolo risken att hamna i också.
Ja, ja, men han kan fortfarande flyga ännu mer.
Han kan flyga ännu mer. Och ja, att sälja en spelare som inte når så högt i Juventus för 60, då kan man må ganska bra.
Så är det.
Problemet om det är en framtida liksom startspelare i ett Juventus för 10 år till. Nej, då är man bitter. Då är man bitter nog inåt helvete.
Absolut.
Så det är ju alltid de två måste väga mot varandra.
Hatar ju att sälja till Juventus också.
Ja, det är också ett problem, såklart. Jag tycker ändå att man borde kunna finansiera in pengar på något annat vis än att sälja Saniolo och Ynder egentligen. Nu kommer inte Ynder ha en marknad i och med skadeläget på honom nu.
Nej, det tycker jag också såklart.
Jag tycker att det är felaktigt. Jag tycker att klubben gör ett ordentligt fel om man säljer av en så pass ändå viktig spelare, åtminstone för framtiden.
Mm. Men jag blir inte förvånad om jag gör.
Nej. Om det nu istället då, vänder på sig att Saniolo själv känner Juventus vill ju ha mig, så missar vi Champions League, då vill jag gå dit.
Jag tror inte att det är det bästa han kan göra heller. Alltså risken att han blir satt i någon typ av box för att han inte lyckas första 2 månaderna är betydligt större i Juventus än i Roma.
Mm.
Och det kan ju vara att växa lite för snabbt, lite för fort.
Mm.
Så jag tror att han mår bättre om han stannar i Roma. Men jag förstår ju, alltså det är klart att Juventus, att vinna titlar, det lockar ju alla fotbollsspelare. Istället för att vara en klubb som är långt ifrån att vinna en titel.
Mm. Oh, det var hårda ord.
Nej, men det är vi.
Ja, ja.
Alltså, det är ni också, just
ja. Ja, vi åkte ju ur Europa League. Så.
Mm.
Blir det ingen titel i år heller? Nej, men jag håller med i resonemanget. Jag tycker att det är för tidigt för Saniolo. Alltså, om man nu inte blommar ut de sista 10 matcherna helt outstanding. Men jag tycker också att det är för tidigt. Alltså, att gå från en primavera-spelare i Inter till en startspelare i Roma och kunna göra avtryck i matcher. Fortfarande jag fastnar någonstans är han tillräckligt bra för att ta en startplats i Juventus? Nej.
Nej. Nej, då behöver han ju
flyt
där också. Alltså få samma möjligheter som han fick i Roma, att ha lite flyt med skador, komma in och ta den chansen.
Absolut.
Men jag, liksom, och har växt till sig då ännu mer på
Den blir ännu svårare i Juventus.
Mm.
Jag förstår att Juventus tittar på honom. Det är en jätteintressant spelare. Men jag tror inte heller att Juventus är riktigt rätt steg att gå.
Nej, han är nog inte redo för det absolut största.
Lite samma sak som jag känner att ja visst, Bernadeschi har ju börjat få chansen nu i Juventus. Har väl ändå gjort något typ av avtryck. Men frågan är inte om han hade kunnat gjort ett större avtryck om han var kvar längre i Fiorentina. Eller gick till någon annan klubb, till exempel Inter som var ute efter honom också.
Mm.
För att få ännu mer matchning tidigt. Det vet vi aldrig. Vi kommer aldrig få veta det. Men det är åtminstone den typiska känslan. Det finns ett skäl till varför man säger att talanger måste spela för att utvecklas. Det räcker inte med att träna för att nå dit potentialen pekar. Så vi verkar väldigt överens.
Jo, men alltså, man ser ju alldeles för ofta spelare som lämnar. Alltså, det är bara att kolla på, för att ta det hemåt, kolla på var och varannan spelare som lämnar allsvenskan. Liksom. Det går för fort, speciellt talangerna. Spelar 1 år, går bra, drar. Kommer hem 2 år senare. 3, 4, 5.
Ja, visst är det så.
För att man hamnar på bänken. Det blir för stort steg.
Ja, nej, apropå det så ska Isak bli väldigt spännande att följa. Se vad han, hur
vad
långt
tror
han
du om VNL-soppan?
Jag har inte riktigt tänkt med den. Jag vet inte vilken soppa det är faktiskt.
Nej, han har ju tackat nej till landslaget för den här samlingen.
Aha.
Kom fram uppgifter som skulle vara gällande att han tackade nej för att Gudetti blev petad. Okay. Jag tror inte på de här uppgifterna.
Nej.
För den andra uppgiften är att hans flickvän är höggravid och är typ en månad ifrån att föda. postar blogginlägg eller vad han nu gör om att nej, men mitt hjärta skulle gå i 1000 bitar om han inte var på plats vid förlossningen.
Mm.
Och att han då inte vill lämna henne ensam kanske.
Mm.
Verkar lite som en mer rimlig.
Alltså, jag förväntar, alltså det är ungefär som att han
är han så oprofessionell så att det är Gudetti. Då kan han sluta spela fotboll. Ja,
men alltså, det, han, är inte, han hade ju aldrig varit där han är nu om det hade varit skälet. Alltså, liksom, kom igen, på riktigt. Det är typ en han bara, så, till United bara, men jag går bara till er om ni tar med mig min bästa kompis här i Benfica också, annars kommer jag inte. Och om ni inte, om ni lovar att göra, om ni säger att ni ska göra det så ni inte gör det, då blir jag sur. Och så kommer jag tjura på bänken hela tiden.
Mm.
Nej, alltså det...
Alltså jag är så chockad att det ens blev en grej.
Det låter helt, det är bizarrt. Det kan inte stämma. Det kan verkligen inte stämma. Alltså det är liksom, det är professionella fotbollsspelare vi pratar om. Nej, men jag kommer till samling bara för min kompis inte blev uttagen så här. Nej, men då får du väl se att din kompis börjar spela bättre. Alltså det är liksom, det här är, nej.
Nej, jag tänkte bara roligt.
Ja, jag har inte hört det. Jag blir provocerad av hur dumt det är. Och jag tror inte att Viktor är så dum, helt enkelt. Jag tror verkligen
inte. Det är kärleken till tjejen.
Ja, alltså det kan, han kan inte vara så korkad att han säger nej för att han tjurar över att Gudetti inte är med.
Det är så roligt.
Vad är nästa krav? Jag tänker inte starta om inte Gudetti startar. Nej, men alltså, du förstår ju liksom, du hör ju hur det låter, det är bizarrt. Ja, så att vi hoppar den ett tag.
Rolig.
Helst hela tiden. Och går till derbyt istället.
Jaha, ja. Har det varit ett sånt?
Det var ju ett sånt i Milano.
Ja, visst det.
Och jag sa ju till dig att jag inte skulle se derbyt.
Ja, just det. Mm. Du sa det.
Jag var otroligt nära på att inte se derbyt.
Mm-hmm.
Hade jag bara haft någonting annat att som hade känts att det här vill jag lägga ner tid på, så hade jag inte kollat på derbyt. Alltså, jag lovar. Men jag satt där istället och
alltså.
Satt och kollade på...
Jag tror inte
på...
du hade kunnat hejda dig.
Men jag satt och kollade på någon serie, sen till slut kollade slutet avsnitt och sen så bara... Oh, jag får väl titta på matchen då. Jag var ju helt övertygad. Jag var ju väldigt pessimistisk inför den här matchen. Att vi skulle torska stort.
Och fotbollsvärlden med dig.
Jag förväntade mig typ 3-0 Milan och...
Piontek.
Allmän... Alltså, bara allmänt skit.
Mm.
Man skulle vara så miserabel och allt skulle vara... Ja, men alltså, det hade varit kört. Liksom nu. Och sen så skulle vi inte vinna en enda till match på hela säsongen och så hade vi slutat sjua. Det, liksom, det var ungefär... That's the take inför den här matchen.
Mm.
Men istället så slår jag på matchen i 8:e minuten. Och helt plötsligt bara, vänta nu. Inter leder med 1-0.
Mm. Ja, Inter gick in med en jäkla fart alltså.
Och... Överlag liksom hela första halvleken så är det snarare, varför gör vi inte till mål?
Mm.
Vi har ju Milan i brygga, så det sjunger om det. Alltså, Inter spelade så bra fotboll. Och Milan lyckades inte stoppa det.
Ja.
Till viss del så beror det på att Paquetá inte riktigt vet hur han ska försvara på tre manna mitt fält. Och blev därför också utbytt.
Mm.
Bra val av Gattuso, så här, bara... Spontant, jag försökte man satsa på honom. Han har varit duktig hittills, bidrar offensivt, men tappade på tok för mycket defensivt. Vi kom för igenom för lätt på mittfältet. Alltså det typiska, det är liksom, vi kom för nära straffområdet för lätt. Och skapar lägen och borde som sagt gjort fler mål. Och så tänker man, vad 1-0, skit, det kommer vända i andra i alla fall.
Ja.
Men Milan lyckas liksom ändå inte riktigt stänga det spelet som Inter har påbörjat. Man kommer inte riktigt in i matchen trots allt. Och vi gör också 2-0. Och det är extas alltså.
Kändes det klart då?
Det kändes väldigt bra. Problemet är ju att det känns som att 2-1-målet kom för tätt inpå.
Mm.
Så gör att det var så här, fuck, det är bara ett mål igen. Och så kommer 3-1-an. Och så känner jag, schysst. Men det känns återigen som att 3-2-an kom för nära.
Ja, den var ju närmare än...
Ja, men, och då kommer vi återigen till det här, va? Men Milan lyckas hela tiden svara på när vi försöker dra ut ledningen till att den ska bli bekväm. Till att göra en otroligt obekväm istället.
Ja, sista 20 tycker jag Milan fick en jäkla fart alltså. Även om Inters backlinje är jävligt bra, stänger ner i princip allt för Milan. Men bara farten man ser Milan växlar upp i är ju skrämmande alltså.
Jag kan säga, sista 10 minuterna av full tid var jobbiga. Alltså, de var så här, överlag väldigt jobbiga. Jag satt och typ mådde skitdåligt. Sist, alltså, så fort vi kom in i tilläggstiden så kunde jag inte sitta och titta på matchen. Jag gick runt. Jag bara, nej, jag kan inte titta någon mer. Och så började jag vandra iväg. För att sen, några sekunder senare, vända tillbaka och bara, hur ser det ut? Leder vi fortfarande? Ja, det gör vi. Jag kan inte titta på det här. Och så gick jag iväg igen. Alltså, det, liksom, snacka om att allting bara hängde utanför kroppen. Jag hade ju inga nerver kvar. Och helt, helt förstörd som människa under de här extremt långa 5 eller 6 minuterna tillägg som det blev. Det var länge sedan jag har känt den här ångesten när jag har tittat på fotboll.
Det är kul.
Om man tycker om att pinas, så ja.
Ja, men efter, när det rider ut sig.
Att det reds ut är... Men alltså, snarare, det var inte det. Jag var inte glad. Jag var lättad.
Ja, välkommen till derby.
Ja,
tusan.
Alltså, det var sjukt. Helt enkelt. Den emotional rollercoaster jag åkte, liksom. Ingenting jag skulle rekommendera någon på något vis.
Men alla som gillar fotboll kör den.
Jag vet. Men det här var en otrolig... Det var väldigt brant, den här, kan vi säga. Måste jag också bara säga, den här matchen borde som neutral supporter varit riktigt bra.
Ja, det var kul.
Det är en sån otroligt bra fotbollsmatch överlag, sett till om man ser vad man vill se i en match. Ja, generellt. Det är ett frejdigt spel. Det är ett högt tempo. Jag tycker inte att det är särskilt... Alltså, det är så här, tekniska moment sitter. Det är inte så mycket felpass och sådana saker som man har sett i andra matcher och andra derbyn. Och det är ganska få avbrott, bortsett från slutet av andra halvlek. Men det är snarare att avbrotten beror på var, rent ut sagt.
Ja.
Det ska godkännas mål och det ska kollas en tackling och lite sådana saker. Det är snarare det som drar ut på tiden.
Kolla en straff.
Snarare
än spontant. Är det straff?
Jag tycker väl att det är straff, men det förhindrar inte att den är billig.
Nej. Det är en garanterad straff med VAR, skulle jag säga.
Ja, men
100%.
Jag köper dem som menar på att han sträcker ut benet för att få kontakt. Men å andra sidan, om han vill ta ut steget åt det hållet, så får han göra det. Han får inte bli stoppad bara för att han kliver ut ett steg åt sidan. Castillejo kliver inåt i banan med sitt ben och touchar därför benet. Hur mycket han gör, alltså, är han på väg framåt innan, håller han på att falla innan? Kanske, det är alltid så svårt att säga. Håller han på att försöka filma, rent ut sagt. Och så får han bara se till att han får den där touchen och bra, då kan han lägga sig ner. Samtidigt vet vi att en touch när du ska komma i full fart och ska röra dig framåt och någon touchar ditt ben, så kommer du få en väldigt konstig stegsättning, vilket gör att du kommer lägga dig ner.
Ja, jag tycker det är givet.
Ja, du tycker den är given. Det är kul. Ja,
speciellt med VAR, alltså, då blir det en... För då kommer du bara kolla på, är han på honom? Ja, han är på honom. Jag tycker inte att han söker den alldeles för mycket. För han springer inte rakt in i honom heller. Utan han tar ju sitt steg åt det hållet han vill åt och får en touch på sig.
Straff. Ja, nej, men
det är lite otur för Milan, men ja.
Klantigt. Alltså, det är ju alltså klantigt agerande. Det är lite det här som när vi har snackat tidiga säsonger om Dzeko som har lyckats stoppa ut sina straffar mot typ bara peta bollen och så kommer ett ben och så faller han över benet och så får ni straff. Liksom att, ja, det är ju straff, men den är billig. Men det förhindrar inte att det är en straff.
Nej, precis.
Alla straffar behöver inte vara liksom en tvåfotare i knävecken.
Nej, usch, nej.
Nej, men alltså,
sådana vill vi inte se så mycket av heller.
Nej, men liksom så här, så att, ja, jag tycker någonstans ändå att, ja, men straff, absolut. Och vad är det för straff han lägger? Den är ju skitdålig egentligen. Den går bredvid Donnarumma. Visst, den är hård, men alltså, när jag såg den först, jag bara, åh, den sitter säkert. Sen när jag kollade priserna, jag bara, du skojar med mig. Skojar med mig, vad dålig straff det är. Tacka fan för att Donnarumma tror att den ska gå ännu mer centralt.
Nej, eller jag tänkte inte så mycket på det.
Eller att Lautaro får en felträff som gör att den inte går i mitten utan den drar lite mer åt sidan. Ja. Så nej, men någonstans. Jag är fine med att det är straff helt enkelt. Annars är det snarare liksom att om man ska börja med att titta på spelare som var bra den här matchen, som jag vill börja, så är det att Vecino har ju aldrig spelat så här bra i Inter.
Nej.
När han, alltså för det första sitter han alltid ytorna bakom Paquetá till en början av matchen. Men överlag att han har en rörlighet att hitta, alltså hitta in mellan lagdelar, som han gör väldigt bra den här matchen. Och det här bevisar ju snarare att killen har en spelförståelse och kan flytta fram i luckor när det behövs framåt. Enda skillnaden är att han gör inte det när han spelar på det centrala mittfältet. Nu var det menat att Brozovic och Gagliardini skulle vara mer sittande och han skulle vara en offensiva, så att säga.
Okay.
Men det stör mig så mycket att, liksom att du måste ha en mittfältare som också kliver framåt, en central. Och där bevisar snarare att det är Spalletti som gör att jag sitter och hatar Vecino match in och match ut.
Ja.
När han spelar på mittfältet tillsammans med Brozovic. För att det är det jag suttit här gnällt på. Han följer inte med offensivt. Det är som att han är nöjd med att han gör några defensiva brytningar. Sen ska inte han vara delaktig i spelet. Och jag tycker inte du kan ha en sån spelare i en toppklubb i dagens fotboll.
Nej.
Han måste ta, alltså antingen är du spelskicklig eller så är du box to box. Du kan liksom inte stå still och bara, vi är en man mindre nu, för jag ska bara stå här. Men uppenbarligen är det snarare det att Spalletti som är, du får inte kliva för långt framåt.
Men det vet du inte om man har sagt.
Nej, men det är den enda kopplingen jag kan göra i och med att han uppenbarligen kan.
Han kanske är lat.
Nej, men han känns inte som den lata spelaren. Så jag hoppas ju snarare, för det första hoppas jag att det här inte leder till att han ska vara vår offensiva mittfältare. Varför han gjorde den här matchen. Nej, jag hoppas verkligen inte att det är så. Jag hoppas snarare att det här betyder att han kommer flyttas in på det centrala mittfältet där han ska spela och att han kommer få fortsätta ha möjligheten att kliva framåt. För då kommer det se förbannat bra ut.
Om han vågar göra det.
Ja. Och då kommer jag inte sitta och svära och säga att vi ska bara sälja honom till billigast peng. Utan då kommer han faktiskt fylla en otrolig funktion. Och jag hoppas att Spalletti ser det. Jag hoppas verkligen det. För annars
kommer jag veta det nu om inte.
Ja, om inte annat kommer jag sitta och fortsätta svära på honom resten av tiden.
Och så får du ju svära på Spalletti istället.
Jo, men samtidigt är det att fan, du måste ju ta några löpmeter i alla fall.
Men han kanske blir tillbakahållen liksom, att du ska inte.
Och då är det Spalletti som gör att Vecino ser dålig ut, men jag kommer fortfarande ogilla Vecino för att det är han som gör det. Alltså någonstans så hamnar vi i den situationen.
Ja.
Kan inte skylla allt på tränaren, även om det här borde liksom tyda på att det är snarare Spalletti som har dragit på hängslarna och bara nej, du går inte upp över 5 meter in på halva, på offensiva planhalvan liksom. Förutom i de lägen när han lyckas ruscha typ en rush per match och kan göra mål. Men återigen, svårigheterna där. Så att, jag hoppas bara, mer delaktig, mer framträdande i vårt spel, så kommer jag kunna svänga pendeln lite som jag gjort med Brozovic. Så det är det jag hoppas på. Tittar vi i Milan istället, så är Bakayoko grym.
Vilket mål.
Ja, alltså den nicken är magisk. Den är så jävla bra och så svår att få till, om man ändå. Alltså det är en svår nick att få till, att få till den så bra.
Så. Ja, när det är så markerad också.
Precis. Nej, han gör det. Alltså, men den här spelaren var ju den någonstans som Chelsea trodde att de köpte. Skit i Chelsea, kommer till Milan, har uppenbarligen behövt att få förtroendet, för nu är han ju grym. Alltså han är ett monster. Problemet är att när han är ett monster så känns det som att Kessi har svårt att vara ett monster.
Ja, det är svårt att ha två monster.
Nej, men samtidigt så borde det inte vara det. Men jag vet att Kessis roll har förändrats lite med Bakayoko på planen. Men jag förväntar mig mer av honom. Alltså bara så här rent, alltså jag tycker inte att han är inte tillräckligt nära, alltså, så många dueller som jag förväntar mig att han ska vara. och faktiskt kunna vinna dem och göra det svårt att vara jobbig. Liksom att gneta fram lägen överlag. Jag saknar det hos honom. Men å andra sidan så, ja visst, om Bakayoki är så jävla bra så spelar det så stor roll att Kessie inte är så bra som vi vet att han kan vara.
Nej,
lite så. Så att, skulle jag hålla på Milan så nummer ett är att jag hoppas att de kniper, jag hade hoppats på en Champions League-plats, vilket jag tror att de tar.
Det tror jag också.
Så att man kan köpa loss Bakayoko.
Mm.
Alltså det borde liksom stå högst upp på listan, att göra listan till nästa säsong. Behåll den här killen, för han är grym.
Trots att han är hemma, Kessie.
Ja, för mig spelar
det. Du måste bara hitta ett läge och utnyttja båda.
Jag hade i sådana fall, i dagsläget så hade jag hellre sålt Kessie.
Okej.
Okay. Mm. Det hade ju varit rimligare sätt till vart vi vill komma med klubben.
Absolut.
Så. Går vi från det och kollar på matchen igen, så det vi har snackat om tidigare är ju att Lautaro Martinez, att Inter får ett mer dynamiskt anfall med honom istället för Icardi, när den soppan fortfarande håller på att gå igång. Marotta var däremot ute i dag eller igår och sa att Icardi faktiskt är knäskadad.
Så det verkar... jag tror inte på något av det där längre.
Nej.
De kan säga vad de vill.
Ja. Nej, men att det är så fint att se. Alltså, man blir lite så här...
Det kunde ju ta en månad för honom att gå ut och bekräfta det.
Nej, jag vet inte. Jag är inte fan alltså, bra.
Det borde han ju dag ett i så fall.
Mm. Ja, jag vet. Det är löjligt. Men jag orkar inte prata i Cardigate. Eller i Cardigate. Jag vill bara liksom... Nej.
Sälj han bara.
80 miljoner, absolut. Men Lautaro tar och bidrar med så mycket mer till spelet.
Mm.
Vilket gör att vårt anfallsspel blir så otroligt mycket mer dynamiskt. Vi kommer inte bara längs kanten och försöker slå inlägg in i boxen. Vi har ett så mycket mer alternativ vad vi gör med bollen.
Mm.
Och att ha en anfallare, visst, han är inte lika vass i straffområdet som Icardi. Det kan vi bara säga direkt. Han kommer inte aldrig kunna göra lika många mål som Icardi. Det skulle jag vilja lova redan
få
nu.
Som är så vass i
boxen. Ja, men alltså, han kommer aldrig nå 28 mål i ligan. Jag tror verkligen inte det. Men det förhindrar inte faktum att gör han 20 och bidrar till spelet så som man gör idag, så är det nästan inte som man börjar fråga sig liksom, hur mycket är de där 8 målen extra på Icardi värda?
Mm.
Och hur mycket skapar Lautaro som gör att andra gör mål? Nej, alltså, han kommer ju absolut inte göra det.
Nej, inte i år såklart.
Han kommer mest troligt inte göra det. Jag förväntar mig inte att han gör det nästa år heller.
Nej.
Även om han är vår första anfallare, så att säga. Men alltså, jag bara liksom leker med spekulationer, med tankar. Så är det någonstans det att så mycket som man kan bidra med spelet, så kommer nog en 8-målsskillnad absolut vara värt det.
Mm.
Vi kommer andra spelare som kommer vara delaktiga och kommer därför också att göra mål. Alltså vi kommer få en helt annan spridning på spelet och sättet vi gör mål på.
Men du tror inte att det kommer diffa så mycket i antal gjorda mål?
Nej, jag vill åtminstone inte tro, alltså jag vill tro det. Att
nej.
Det inte kommer
diffa så mycket. Nej, för jag tycker att inte ser mycket, mycket bättre ut nu än vad ni gjorde med Icardi.
Mm. Ja, du
sen vad det beror på, alltså det kan ju också bero bara på att ni har fått ett uppsving i själva spelet i sig.
Ja, samtidigt som spelet inte... Alltså jag menar, att åka ut mot Frankfurt och på det viset, det är inte bra.
Det är inte bra.
Vi har lite sämre matcher som nu på slutet också.
Mm. Ja, man vet, alltså, men jag vet inte hur mycket det spelar.
Det jag hoppas på, vi snackade alltså så här om att du kommer med förslaget att det Inter har med Icardi är lite som svenska landslaget hade med Zlatan.
Mm. Även om många inte gillar den...
Mm. Nej, men just det att du vill maximera din absolut största spelare.
Mm.
Vilket Icardi faktiskt har varit. Det kan vi inte gömma någonstans.
Nej.
Och
när du hämmar de andra spelarna.
Precis.
Lite.
Och det blir
och för... i paniklägen så blir det för enkelt att bara slå på den största och hoppas på att han löser allt.
Du vet att liksom att när du skulle slå en boll in i boxen så måste den till Icardi eller till Zlatan.
Ja, vid vissa lägen blir det bättre. Ska jag slå bollen in i boxen mot Icardi eller ska jag försöka göra min gubbe och bryta in?
Mm.
Det vill säga, men jag måste ju slå honom på Icardi.
Mm. Nej, men och någonstans är det också, det är klart, jag är ju snarare att den bästa spelaren ska ha bollen oftast.
Mm.
liksom en bomber eller liksom en striker som Icardi i boxen, då ska man ju söka Icardi.
Mm.
Problemet är att alltså vi kommer bara till lägen Icardi i boxen från kanten. Vi behöver få Icardi att börja åtminstone ta någon typ av djupledslöpning så vi kan slå bollen och göra mål. Alltså, det behöver bli mer varierat även med Icardi.
Mm.
Det jag hoppas att det här ger är, alltså, i de bästa världarna så kommer Icardi bara, ah, fuck it, jag kommer tillbaka. Jag väljer att, alltså, liksom.
Mm.
Och att Inter har fått det här flytet med Lautaro gör förhoppningsvis att Icardi kan börja inse att han behöver vara mer flexibel på riktigt. Och därför också kommer kunna gynnas av att det har gått bra när en striker är mer rörlig.
Mm.
Det är ju det jag hoppas. Att inte kan fortsätta spela den här fotbollen även med Icardi. Även om jag vet att Icardi absolut inte är i närheten av lika tekniskt begåvad som Lautaro är. Och det är inte för att jag försöker säga att Lautaro är en gud med bollen. Det bevisar bara hur dålig Icardi är med bollen vid fötterna. Ja. När han inte skjuter.
Men en Icardi i laget är ju en tillgång.
Absolut.
Som måste utnyttjas.
Ja, men det är där du vill kunna utnyttja den utan att bli så ensidiga som det har blivit. Precis. Det är det som är så tydligt nu. Att helt plötsligt så börjar vi se ut som ett vettigt fotbollslag. Så är verkligen känslan.
Mm.
Anfallen på andra sidan som har haft en otroligt fin start i Milan är ju Piontek. Måste ju säga att han var otroligt osynlig i den här matchen. Mm. Visst, man kan gnälla. Ja, nej, det är han inte. Man kan gnälla på att han inte får till mycket bollar att jobba med. Men jag tycker samtidigt att Skriniar har stenkoll på honom.
Mm.
Alltså stenkoll. Och jag tycker att han äter upp honom utan problem.
Ja, faktiskt.
Det är liksom, det ser inte ens svårt ut. Det Piontek har är ett försök till ett konstmål. Han försöker klacka in den.
Ja.
På lobb, alltså typ Zlatan klacka in den. Hade han gjort det hade det gått och lagt mig. För övrigt. men liksom att, nej, han, alltså någonstans så var det så här, ja, en stor prövning för Piontek. Han tog den inte. Eller Milan, alltså man kan ju blanda det och säga, alltså säga att Milan gav honom till mycket att jobba med, men samtidigt så har han ju fått mycket att jobba med tidigare, men alltså har ju fått lägen och då gör han mål. Han fick egentligen inte ett enda läge mot Inter.
Nej, och det tycker jag egentligen säger mer om Inters försvar än Piontek säger liksom.
Men samtidigt säger du också till, då kan man börja diskutera hur långt har Piontek egentligen kommit. Men det jag väl, ja. Alltså, jag vet att den är fel att lyfta nu när han fortfarande har haft succé i Milan
förutom en match.
Ja, jo, men precis. Och det är inte det, det är inte där jag vill liksom inte mena på att allt han har gjort hittills är skit. Men det blir ändå intressant att se om det här kommer få några ringar på vattnet. Och det tänker jag inte på att Piontek nu har ett skott psyke som en rädd kanin och gå och dö. Utan jag menar snarare på om andra lag kommer titta på vad gjorde Inter för att se till att han inte får bollen.
Mm.
Då gör vi samma sak. Funkar det? Det är det.
Och det kommer inte funka.
Mest troligt inte, men det är ändå en intressant.
Absolut. Alltså,
och alla sådana här perioder när en anfallare som har varit väldigt bra gör sånt litet avtryck på en match, kommer det vara intressant att se vad händer sen.
Mm.
Alltså, alltid, framförallt en yngre och lite mer oprövad anfallare. Så. En till spelare i Milan som har kommit in i sin årliga formsvacka, eller en till spelare som inte var bra eller inte var tillräckligt bra så, men som har kommit in i sin årliga formsvacka är Suso.
Ja. Det känns som att han nästan alltid är formsvacka. Mm. Förutom 2 månader är han helt magisk. Ja.
Någonstans är det att jag kände ju klart att Suso är ett hot, men samtidigt kändes han inte riktigt farlig. Ja. Han har ett fint inlägg till exempel som jag för mig leder till åtminstone en farlig chans eller till och med till ett mål, jag kommer inte ihåg nu.
Mm.
Så det är klart att hans fot fortfarande är ett vapen på fasta situationer, men han bidrar på tok för lite sätt till de kraven jag tycker man ska ha på en spelare av den kvaliteten som han kan hålla och i Milan.
Men det här, det här återkommer vi till varje säsong.
Ja, men det är därför jag säger det, vi är här igen.
Ja.
Han har en period och han är grym och sen så bara försvinner han därifrån och så tror, när man tror att han ska liksom, ja, i år är året han tar steget. Han verkar inte göra det. Vilket gör att fråga nummer två är, borde inte Milan sälja honom? Borde man inte hoppas att det finns en klubb som är villig att betala stora pengar för de här fina uppsidan under den perioden han är fantastiskt bra?
Mm. Samtidigt är det svårt att lägga hoppet åt sidan.
Mm. Ja, men alltså, jag vet.
Att han bara ska ha en säsong när han har det här hela säsongen ut.
Mm. Nej, men jag håller absolut med.
Mm.
Ja, men det är ändå liksom någonting man kommer tillbaka. Alltså så här, man börjar fundera om banan att kanske är det bäst att man försöker få in så mycket pengar som möjligt för honom innan han blir för gammal, som gör att prislappen automatiskt skjuts ner. Alltså man hoppas att någon annan tror att man ska hitta jämnheten med honom. Och därför finner en potential att därför kunna lägga ut mycket pengar för att köpa honom.
Ja, vi får se. Det är väl nog svårt att kränga för mycket, mycket, mycket pengar.
Men... ja, nej men alltså...
och det han... borde ändå krävas mycket, mycket, mycket pengar.
Ja,
nej men... för att värva Suso.
80 miljoner?
Ja, men vilka lägger det på Suso?
Nej, men det... Okej, men, okay, men vad skulle du säga att... hur mycket ska han vara värd för att Milan ska släppa honom?
Alltså, det är otroligt svårt.
Ja, men det är väl klart. Kom igen, gör några milanistas lite upprörda här. Det är det som hela grejen.
Jaha, ska jag underkatta?
Nej,
vad fick vi för
det kommer du göra oavsett.
Salah, 35. Ja, men 30.
Ja.
25 då kanske.
Nej, men alltså, jag skulle liksom 50.
Ja, men då borde man ju klänga, tycker jag.
40?
Ja, alltså då börjar det bli svårt. Det gäller ju alltså, vad kan man få istället för de 40 miljonerna som kan prestera hög, för han är ändå inte helt värdelös när han är alltså i sina bottnar.
Mm. Men alltså till exempel...
så du måste ju hitta någon då som är bättre än honom då, men...
så här, jag säger inte att Castejo är bättre än Suso.
Nej.
Men han har ju varit otroligt bra på slutet. Och visa med framförallt sin fart att han kan bidra med någonting. Och det är också den här frågan Delefeu, som var otroligt bra i Milan tidigare. Visst, bränner mycket, men skapar mycket.
Mm.
Hur mycket är han värd? Skulle man kunna se att ett rakt byte, alltså nu vet jag att det inte går sådär, men är det också ett värt? Liksom, skulle det kunna gynna Milan?
Nej, det är svårt.
Ja,
jag lever ju på hoppet att Suso ska...
jag bara kastar ur mig grejen nu.
Ja. Jag hamnar ju ändå i den här att jag lever ju alltid på hoppet. Så här. Men han borde kunna bli konsistent på den nivån han kan vara på.
Men, och då är ju frågan nu när Milan är så nära att vara där de ska vara. Självklart ska de upp högre, men som delmål. Borde man inte vilja... eller det är så sagt, borde man inte vara så cynisk och säga att nej, Suso håller inte... för där vi är. Sen om man hittar sig en jämnhet och blir en superstar någon annanstans, ja, det är alltid surt. Men det här är det vi menar med att det kanske inte är Milan han kommer att växa på det viset han behöver. Han har inte gjort det hittills. Alltså, man behöver ju vara lite cynisk som sportchef.
Precis, men det är svårt att vara som supporter.
Oh ja. Nej, jag håller med. Alltså, det är en farlig gamble. Det håller jag med om. Mm. Men... jag börjar ändå luta åt att man åtminstone borde fundera över det på riktigt. Och återigen att man inte borde göra ett case för att kanske ska göra oss av med honom.
Ja, vi får väl vänta och se. Mm. Det här får vi ta efter säsongen.
Ja. Absolut. Du, en sista grej.
Mm.
Eller det blir två, men de hör ihop. Det är ju nämligen så att VAR var inblandade i den här matchen.
Just det. Straffen till exempel.
Ja, okej. Tre gånger då. Var ni inblandad?
Ja.
VAR kollar ju alltid mål, så det är ju strunt samma. Men, börja med Conti.
Mm.
Som har en ganska ordentlig satsning. Det kan vi nog alla hålla med om.
Absolut.
Får rött direkt av domaren. Han tar och kollar den på repris. Efter VAR. Som egentligen VAR ska alltid kolla upp alla röda kort.
Mm. Och rött känns ju inte helt fel i... alltså i spelsekvensen, tycker jag.
Nej, jag kan hålla med. Lite chockad, men jag kan hålla med.
Mm.
Det slutar med att han ändrar sig genom gult.
Mm. Vilket också känns rätt. Mm. När man också får se repriserna.
Ja, jag har absolut inga problem med att han att han bara får gult.
Nej. Däremot extremt solklart gult.
Extremt solklart. Jag skulle till och med säga att...
Orange.
Ja, men det är orange men på den gula sidan av skalan. Alltså, okay. Ja, men jag vet,
jag vill lägga in mittenskala på mittenskala.
Ja, ja, men alltså, någonstans är det som att rött, det hade varit hårt. Alltså, det är bara min känsla. Men jag tycker samt attacken är mer än solklart gult.
Mm.
Alltså, satsningen är i väldigt hög fart. Han är inte i närheten av att nå bollen.
Dobbarna är uppåt.
Dobbarna är uppåt.
Eller framåt.
Ja, ja, men, ja precis. Men på ett ben som inte träffar honom. Och inte är särskilt nära att träffa honom heller, Lautaro.
Nej.
Återigen bevisar det bara hur otroligt fel Conte går in i hela den här situationen. Däremot så kan man just fundera på att farten han flyger in i den här tacklingen och att han är så långt från bollen gör ju det att, som sagt, jag tycker inte att det är rött, men det är den här svåra bedömningen man snackar om satsningar. Vad tycker man om, är det liksom, är det okej att göra en sån satsning om du inte träffar bollen, eller förlåt, om du inte träffar spelaren?
Nej, det borde ju inte vara.
Nej, men alltså det är där någonstans jag inte heller kan låta bli att landa.
Mm.
Visst, det är inte ett sträckt ben som har dobbarna uppåt. Men farten och med sättet foten är positionerad så är det här i grund och botten en regelvidrig tackling.
Mm, absolut.
Så under de premisserna, kanske. Men jag tycker att VAR gör rätt som korrigerar det här beslutet. Som låter domaren kolla på det och ändra, göra om sig och bara ge ett gult kort.
Mm.
Jag tycker det är okej. Okay. Ja, tycker det är bra.
Ja, alltså jag hamnar lite, jag tycker båda hade varit... Det är bra att det bara blev gult, men jag hade inte blivit förvånad om det blev rätt.
Mm. Nej, absolut. Jag har sett andra beslut som har blivit rött.
Ja, precis. Lite mindre grej.
Som typ när Vecino försöker gå efter boll och lyckas trampa en Juventus-spelare på foten.
Ja, det var ju rött. Såklart.
Jag tycker inte det. Jag tycker att det här är mer rött än det. Med andra ord så tycker jag ingen är röda så. Men sen så kom vi till den stora frågan som... Jag hade önskat att det här blev en större snackis.
Att det blev
vilket,
en debatt.
Vilket, ja, ja, precis. Vilket det hade blivit om... Den här matchen hade slutat. Nej, om den här matchen hade slutat kryss eller om Milan hade vunnit den.
Mm.
Och det är ju Milans 2-3 mål. Då en Milan-spelare skarvar bollen som, eller ja, han, ja, det blir ju så indirekt. Om det var intentionen eller inte, det kommer vi aldrig veta.
Nej.
Och den hamnar mot bortre stolpen och när han skarvar den bollen så är Piontek offside.
Mm.
Det är Ambrosio som är framför, kastar sig in, typ bröstar bollen på en Handanovic som är tvungen att bara typ, se till att den inte går in i mål direkt. Och Musacho gör mål på bortre stolpen, där bollen till slut hamnar. Piontek är offside.
Mm, och ligger alltså direkt bakom.
De Ambrosio.
Hade De Ambrosio inte tagit bollen hade Piontek kunnat rulla in den.
Men hade eller, då varit...
rulla och rulla dig.
Och det hade dömts bort för offside.
Precis.
Piontek gör ju även ett försök att träffa bollen, ska ju sägas. Man ser till att när att han försöker skjuta bollen.
Mm.
Alltså skulle De Ambrosio missa bollen, han håller på pendlarfoten för ett skott bakom. Så att det är ju också det att man kan ju inte säga att han är passiv. Du vet att han bara är offside. Jag stannar.
Nej, precis.
Utan han är med i sekvensen och försöker spela sekvensen.
Om han tar ju, hela löpningen vid skarvningen också.
Mm.
Det är inte så att han står stilla och så bara råkar bollen. Utan han rör ju sig till den positionen också.
Mm. Nej, men, och här kommer verkligen till det där att liksom, jag skulle vilja veta kriterierna som gör att man faktiskt tillåter det här målet.
Mm.
För att han är...
När anses han vara en del i spelet och när blir han inte det?
Mm. För att, alltså, vi kommer inte ifrån det. Han är offside. Han är delaktig i spelet.
Mm. Påverkar i
De Ambrosio. Ja, men alltså, det gör han. Återigen, det kommer vi inte ifrån. Man kan inte hävda att han inte påverkar De Ambrosio. Däremot kan vi diskutera många gånger som helst att vad hade hänt om han inte var där.
Mm.
Hade De Ambrosio gjort samma sak? Mycket möjligt. Mest troligt. Men det ska inte vara skälet. Han är offside. Alltså, vi kan ju inte börja sitta på att Ja, men han är offside, han tar en löpning när han är offside som att backen vet att han är där.
Mm.
Alltså De Ambrosio vet ju att han är någonstans bakom mig. Samma sak, kommer inte ifrån det. Men då menar vi på att ja, men han har gjort samma sak oavsett, så därför så godkänner vi det. Vi ignorerar att han är offside i ett läge när han aktivt går efter boll tillsammans med en back. Det enda var att han hoppades att backen skulle missa bollen istället för att gå upp och ta en nickduell med backen, så att säga.
Mm. Han var ju aldrig uppe i rygg.
Nej, precis. Och då kommer vi också att säga att därför tycker jag att han är delaktig.
Ja, jag tänker inte ta någon beslut.
Nej, här. Och därför så tycker jag att målet borde vara bortdömt. Mm. Inter borde få frispark för offside. Jag tycker att annars jag vet liksom inte annars hur jag ska tolka offside-regeln. Jag skulle vilja veta hur varummet kom fram till att nej, du behöver inte titta på det här och vi ser att han är offside, men vi gör ett case för att det inte gör någonting. Jag skulle verkligen vilja veta hur de resonerade kring den situationen. Och därför jag menar på att därför bara för debattens skull så hade man ju hoppats därför att Inter hade tappat poäng som hade gjort att man hade pratat om den här situationen. Så man hade försökt att komma fram till något om det här, för det här är extremt problematiskt, tycker jag.
Och ganska ovanligt.
Ja. Jo, men det är väl klart. Alltså, ja, men alltså, det är fortfarande situationer som kommer uppstå ett par gånger under en säsong. Att spelare är aktiva. Alltså, det jag menar på att vi kommer se en sån här säsong. Ser vi en sån här säsong nästa vecka, så tror jag att det är 50-50, precis som jag tycker att det var i derbyt, att domaren tar, eller att VAR tar beslut att det är offside.
Absolut.
Och den godtyckligheten är inte okej. Okay.
Köper båda liksom. Och så ska det inte behöva
vara. Alltså, nej, men så här, jag var ju inte superförbannad när jag såg det hända, utan jag var så här, ja. Visst, vi ledde med 3-1, det blev 3-2, eller 3-2 och sådär. Ja, det var ju jobbigt. Men okej, jag som sagt, ur synpunkten att hade jag kunnat tänka mig att De Ambrosio hade gjort någonting annat än det han gjorde? Nej. Jag tror att han hade reagerat på samma vis oavsett. Men
är det okej att anta?
Men, ja, precis. Men är det okej? För då ska VAR anta hur spelarna tänker? Ska det vara liksom en del i ekvationen? Det går, alltså, nej. VAR behöver vara svart på vitt. Är han aktiv när han är offside? Ja, det är han. Det är offside. Alltså, för mig så måste det vara så enkelt. Oavsett om situationen hade spelats ut på exakt samma sätt 100 av 100 gånger, oavsett om han var offside eller inte, nu var han offside. Biter det sura äpplet. För att det här skapar väldigt märkliga problem för framtiden. Alltså, för att du kan alltså vara aktiv i offside-position utan att du döms för offside.
Ja, du kan ju vara aktiv, men du behöver inte vara delaktiv.
Nej, men alltså,
du kan ju vara aktiv i dina rörelser. Sen hur det påverkar spelet kan ju vara en annan
fall. Det är lite som att leka där med tanken med att du slår en boll, jag står offside, spelaren ska nicka hem den till målvakt. Men jag springer mot bollen. Jag går inte upp i nickduellen, utan jag springer bara mot duellen, som gör att han nickar den fel. För han vet ju att jag är där. Han behöver sätta pannan på bollen, annars går den till mig som står bakom. Men ja, jag var ju offside. Men jag har ju inte gått in i en duell med honom. Men jag har ju löpt mot situationen, men jag har inte, alltså, det är också sådär att liksom att jag förstår ju varför vi gjorde offsiden i grund och botten liksom till det här, att är du inte delaktig så ska inte flaggan upp. Jag är glad att den ändrades. Jag kommer fortfarande ihåg när det var offside att någon spelare på andra sidan planen står offside, som där bollen inte ens slås, och det är för mig helt bizarrt. Men jag kommer liksom inte ifrån att hur jag än vänder och vrider på det, tycker jag att det borde bli offside, för annars så fyller inte offside-regeln någon funktion. Då kan vi börja störa spelare i otroligt viktiga moment och hävda att vi ändå inte är delaktiga. Och det är där jag, alltså du vet, det är där jag till slut hamnar.
Jag hör ditt case. Men jag kan inte, alltså jag kan inte ta beslut i den här situationen. Alltså jag förstår båda och liksom.
Mm.
Vilket gör det, och det är ju det som är fel. Jag ska inte kunna tycka så.
Nej.
Nej, för jag sitter ju också bara här med ett antagande. Bara, men han hade ju inte vågat släppa den, för jag tror inte han har koll på vart stolpen är och om den är på väg in i mål. Så jag vet ju inte, agerar han på grund av att han vet att han har Piontek bakom sig, eller agerar han för att han tror att den är på väg in i mål?
Mm.
Och agerar han på väg att den är på väg in i mål, så blir ju Pionteks närvaro ganska oväsentlig.
Mm. Problemet i det här läget är att bollen inte är på väg in i mål.
Nej, precis.
Hade den varit det,
hade det varit en helt annan sak.
Då hade det varit en helt annan diskussion. Mm. Ja, ja, det var en helt annan situation. För då kan inte Piontek helt plötsligt bli
aktiv. Men egentligen måste du ju fundera på, agerar han på grund av att han tror att den är, men då antar du igen, och det är fel.
Mm.
Så, nej, jag vet inte. Ja. det är så himla rörigt. Mm. Det är så himla, just den situationen blir så himla svår också.
Mm. Nej, alltså jag förstår att situationen är komplicerad.
Mm.
Alltså titta på. Men jag landar någonstans i att den måste vara svart och vit. På något vis så hamnar jag där. Han är offside.
Men det blir ju luddigt också om du i det läget ska börja avgöra så här, pinpointa på vad är, skulle bollen ha gått in i mål, eller går den i sån, om man kommer i ännu tajtare situation, eller kommer den gå stolpe ut, och därför då blir det som att den spelaren som är här bredvid blir delaktig. För den hade inte gått in, för den hade gått stolpe ut istället för stolpe in.
Mm.
Ja. Går den på väg stolpe in, ja, men då måste han ju agera så för att den inte ska gå in, och då blir det mål. Hade den gått stolpe ut?
Ja, men faktiskt, skulle den där bollen suttit innanför ramen, och Piontek tar ju inte en löpning in.
Nej, han går ju inte och stressar den bra.
Nej, men han går ju på yttersidan för att få en skarv som man kan sätta.
Mm.
Då hade jag ju tyckt att då är det ju mål, för då är han inte delaktig längre. Nu är han bakom, han är alltså i bollbanan bakom De Ambrosio för att kunna slå in en boll om inte han var där i offside-position. Ja.
Mm.
Du, med det så tar vi och slår ihop butiken. Okay. Det här blev inte.
Men om Icardi lämnar, så är det ju ett litet rykte. Det är Dzeko man ska plocka in.
Nej, tack.
Okej. Okay.
Jag tror vi kan hitta något. Jag tror och hoppas vi kan hitta något bättre. Nej, jag vet, jag känner också igen det här. Men jag vill inte. I don't wanna.
Jag vill inte.
Don't make me
för sig.
Nej. Ja, men då så. Du, det var trevligt att prata fotboll med dig igen.
Ja, tack.
Så vi återkommer helt enkelt.
Ja, det lär vi.
Mm. Hej då.
Landslag i helgen.
Ja, stör du mitt, hej då.
Säg igen.